en podcast från Aftonbladet.
The nicest fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Buongiorno. Ciao, ciao från Italia och Milano säger jag, Filip Lindfors. Och jag säger hej till dig, Anna Andersson, för andra veckan i rad. Det är ju mig emellan med F1-podd inför den nya säsongen.
Härligt,
va? Har du kollat OS på hemmaplan?
Ja, men det har jag gjort. Jag försöker ju se till att vi har våra verktyg och guider uppdaterade, som det så fint heter. Med jäkla verktygslåda. Men det är det ju inte. Men vi ska ha koll på vad som händer. Och det är inte alltid som det går som man vill.
Det är bra, för jag behöver också ha koll på vart jag ska åka och när svenskarna lirar och när svenskarna åker. För här nere på plats så det är ju en jäkla bubbla, va? Jag har idag suttit och chattat med Tre Kronors Mika Zibanejad i en stund, svarat på läsa frågor från Sportbladet. Vart i då Sweden Arena, som det heter, där alla svenska Milano-olympier håller hus när de träffar media. Sen är det F1-podd också mitt i den här OS-bubblan när jag är här nu. Jag vet inte, är jag 5 eller 4 eller 6 dagar in? Jag är redan bumlig i huvudet. Men jag har lyckats, för det här liksom ljudformatet som vi ändå jobbar med, så har jag liksom skaffat bra rekvisita här nu för att visa att jag är i talen. Jag har en riktig stor blaffa till calzone framför mig på ena sidan. På andra sidan har jag en liten espresso som jag ska dricka sittandes. Det får man faktiskt inte göra, Anna, visste du det?
Att man inte får dricka espresso sittandes?
Mm.
Aha. Det måste man stå.
Den ska tas stående. Och det fick jag lära mig häromdagen när jag... Ni har väl läst... jag vet inte, ni som lyssnar på Formel 1 och framförallt lyssnar på den här podden. Kanske är ni inte så intresserade av hockey. Men jag undrar ändå inte om det är så att folk är väldigt intresserade av OS. Och då har man inte kunnat missa de här nyheterna om att ishallen där Tre Kronor ska spela, att den är liksom långt ifrån färdig. Tre fjärdedels färdig. Det har ni väl sett allihopa. Och jag var ju där häromdagen och den ser verkligen för jäklig ut, alltså. Det är liksom byggdamm överallt, ingenting är färdigt. De har skippat ena kortsidan och bara göra klart läktarna där, så den har de bara hängt för ett skynke. Så det bakom är det ingenting. De var så här, ja, vi ska bygga en hel arena. Ja, då får de klart typ allt, men bakom ena målet, vi hinner inte klart. Ja, då får vi skita i det då. Då får det bli så. Och sen har de bara gett upp. Dit jag skulle komma med espresson, jag har en säck att knyta ihop här, att just för att den är så ofärdig så finns det jättemycket, det är ju ingen ordning på vart man ska gå. Så jag var på pressläktaren, så skulle jag gå ner och skaffa mig någon liten matbit där, i och med att jag äter nu. Och då hittade jag en dörr bara i trapphuset. Så testade jag, jag knallar in i den här dörren och ser vad som finns här. Då kom jag ju rätt in på VIP och platinum level för alla liksom superstjärnor och familjer och IOK-toppar. Dunder VIP-avdelningen. Så jag knallade in där, kände mig som hemma, gick in på deras matavdelning där det var liksom kockar som stod och lagade mat i stora parmesanostar och grejer. Och sen så efter min mat då, som jag hade slängt i mig, då ville jag ju ha en espresso efter maten. Och då stod de där, uppradade italienarna. För jag kollade då. Inte en jäkel satt och drack espresso, utan alla stod hängandes med en arm på bardisken. Och så drack de sin espresso. Och så stack de vidare. Poliser och säkerhetskillar kom in också samtidigt. Det var rätt upp till baren, stående espresso, pang. Rätt upp och ner och sen var det klart. Därav, man får inte göra det.
Nej, jag förstår det. Framförallt om polisen står upp så får du stå upp då.
Ja, och jag ska faktiskt, det kan ni få som liten bonus, ni som lyssnar på Plattan i mattan. Jag är ju här och gör lite olika grejer. Häromdagen så, jag följer ju liksom ingen sport helt dedikerat så som många andra gör, utan jag blir ju runtföst och får göra det ena och det andra. Ett uppdrag var ju häromdagen att springa med i fackeltåget för att kanske skulle Zlatan Ibrahimovic dyka upp. Det gjorde han ju, och jag fick kasta iväg lite frågor till Zlatan. Men det föregicks ju av 4 kilometer med min väska som väger typ 15 kilo för att jag dubbla kameror och jäkligt mycket teknik och grejer. Så 4 kilometer på 2 timmar typ ska sägas när jag jagade Zlatan springandes. Jag ska bryta mot lite såna här regler. Det är ett av mina uppdrag som jag tänkt att jag ska göra. Se vad italienarna säger om jag går in på ett ställe enbart för att beställa en espresso sittandes. Jag ska även be om ketchup till lasagnen. Jag hade tänkt att be om ananas på pizzan, även fast det är ju vidrigt och borde ju vara olagligt även i Sverige. Men här sägs det ju att de ska bli vansinniga om man gör det. Och så ska jag även bryta pastan, hade jag tänkt också, som de inte vill att man ska göra när man beställer spaghetti. Så ska jag filma lite reaktioner. Det har jag tänkt att det ska dyka upp någon gång under de här olympiska spelen.
Mm.
Respektfullt, va?
Ja, extremt respektfullt.
Men det här är ju en F1-podd. Och nu undrar ni, ska vi bara få höra på såna här saker? Nej, det ska vi såklart inte. För trots att det inte har hänt jättemycket så närmar vi oss en Formel 1-säsong med stormsteg. Men sen jag kom hit till Italien så har jag inte konsumerat så mycket F1 förrän nu då, när vi ska podda här. Men det var en lyssnare som skickade en länk till mig från invigningen 2006 i Turin, när de hade med en del av Ferrari. Det kom in en Ferrari, så gjorde de ett depåstopp inne på invigningsarenan, Stadio dell'Alpi måste det väl varit då. Så bytte de däck på den där Ferrarin, och så gjorde han väl lite donuts och körde en bit med, som jag tror elden blev uppmärksammad på. Det kommer jag ihåg. Minns du det, Anna?
Det gör jag faktiskt inte. Det där OS-et 2006, alltså för mig, jag var på Paralympics och jobbade efter det OS-et i Sestrier, var det väl, på hög höjd. Där var jag, men själva OS-et försvann förbi rätt obemärkt. Det var någon fladdrande puck, hör jag för mig. Var det inte så? Nej, det var inte då.
Nej, det var OS-et innan Salt Lake City när det var fladdrande pucken på Tommy Salo. Men det var en fladdrande puck rätt upp i krysset i finalen mot Finland av Niklas Lidström.
Ja, men så var det. Men det var, ja men det var en fladdrande puck. Men jag
var besviken, för jag var ju på invigning här. Jag var riktigt besviken på att det inte var någon slags Ferrari... Att Ferrari visades upp på något sätt, men, när man är i Milano.
Ja, men de har väl lite annat att göra, kan jag känna.
Jag vet inte, efter att ha sett den där invigningen. Det fanns fan i mig plats för en Ferrari, tyckte jag.
Ja, men jag tror inte att Ferrari hade tid för det. De var nu rätt glada över att Lewis Hamilton har ägnats åt Kim Kardashian istället för fara runt i fabriken. För jag tror att de har brutalt mycket att göra den här veckan.
Vill du börja där, eller? Hos Lewis Hamilton? Kan vi inte göra det? För Super Bowl var ju i natt. Och man kan väl säga att Ferrari har väl i alla fall fått den PR som de betalade för när de signade Lewis Hamilton. Efter att han, vad det verkar, har dykt upp på läktarna i synkroniserade kläder. Om det nu kan kallas synkroniserade kläder. Tillsammans med då Kim Kardashian. Och det är ju en sån riktig sliskis som vissa Aftonbladet-läsare tycker är kul att klicka på.
Så är det ju naturligtvis, även om jag inte tror att de här poddlyssnarna är superintresserade av Hamiltons liv, eller kvinnoliv helt enkelt. Men alltså, han har ju... Hur ska jag uttrycka mig här då, Filip? Han har ju under sitt fjolår... Jag menar, han startade den säsongen med att typ... break, slå sönder hela internet med den bilden som vi pratade så mycket om, när han stod framför Enzo Ferraris hus med den här röda bilen, sina svarta kläder, försökte på något sätt efterlikna Michael Schumacher. Sen gick ju den säsongen ner i avgrunden för Lewis Hamilton. Han var ju väldigt tydligt, om jag minns rätt, redan i Australien, alltså att det här kommer att ta tid. Men jag tror inte att han var redo för att det skulle ta så lång tid som det faktiskt har gjort. Och jag tror inte heller han var redo för de orden som han fick av John Ekland här under hösten, när han tyckte att förarna borde fokusera på att köra bil och inte prata så mycket. Och Hamilton svarade med att åka ut i Q1 3 deltävlingar i rad efter det och avsluta säsongen med att tala om att parkera de här bilarna för den värsta jag någonsin har kört. Sen kastade han telefonen i papperskorgen, eller sa i alla fall att han skulle göra det. Ta det i lugn och ro, ta sina anteckningar som han har fört hela säsongen för att försöka hitta en bättre samarbete helt enkelt med Ferrari. Och jag tror att att Lewis Hamilton gjorde en sån dålig säsong tror jag beror både på honom själv och hans mentala... Ja, men det mentala stället som han befann sig på och all frustration, det som all frustration skapade, men också beror ju väldigt mycket på bilen. Det är så himla lätt att komma... Liksom, Ferrari var ju faktiskt... Ferrari var faktiskt tvåa i konstruktörsmästerskapet för lite mer än ett år sedan. Sen bestämde de sig för att satsa allt på det här sista året. Det var ju verkligen vinna eller försvinna. Och vi kan ju konstatera att det var ju inte bara Lewis Hamilton som försvann från toppen. Charles Leclerc gjorde det också.
Ja, han kom väl ganska billigt undan. På grund av, eller för hans del, tack vare Lewis Hamiltons alla exits i Q1. För man tänkte inte mycket på att Charles Leclerc inte liksom hade någon drömsäsong heller förra året.
Nej, men det gör man ju inte. För att det var ju ett enormt fokus på Lewis Hamilton. Och det visste vi ju redan från början att det skulle bli. Och hela den här situationen, han tar ju väldigt mycket plats. Det spelar ju ingen roll var Lewis Hamilton är, om han är på Super Bowl eller om han är på en F1. Han tar mycket plats, han har en aura kring sig. Han är en superstjärna. Och det är klart att han får Charles Leclerc att stå i skuggan när det handlar om den typen. Så att Lewis Hamiltons misslyckande blir ju så att säga större än Charles Leclercs misslyckande, även om Leclercs liksom placering i mästerskapet bara är en placering bättre, så är det en större nyhet att Hamilton har misslyckats så mycket som han gjort. Men det jag skulle säga, det beror ju inte bara på Hamilton, det beror ju också till mångt och extremt mycket på att Ferrari faktiskt inte klarade av att leverera någonting som överhuvudtaget kunde prestera.
Nu kom housekeeping här och ville komma in. No thank you, grazie mille. De kom in här och ville städa rummet, men städarna får stryka på foten för plattan i mattan här. Där sa du på rätt sätt, måste man säga. Men Hamilton i år då, han måste ju rycka upp sig något enormt, va? Eller det måste väl hela Ferrari för att det ska kunna hända någonting?
Ja, men det måste ju hela Ferrari. Men det jag funderar över lite grann, just när han sa att jag har tagit anteckningar under hela säsongen, jag har skrivit ner varför jag tog vissa beslut, jag har skrivit ner saker och ting jag tycker att vi borde förändra. Han var väldigt tydlig med att han ville ha förändringar i teamet runt sin bil. Han fick väldigt stora förändringar redan när hans tävlingsingenjör fick lämna sitt jobb och puttades ner till Ferrari Driver Academy, där han får snacka med Dino Beganovic istället för Lewis Hamilton. Men är Ferrari redo för Lewis Hamiltons anteckningar? Alltså, det tror jag är en av kärnfrågorna i år. För att jag kan bara känna så att visst, Michael Schumacher tog honom 5 år att bli världsmästare med Ferrari, men han vann ändå ett par lopp under sitt första år. Fernando Alonso kom till Ferrari. Han var dubbel världsmästare när han kom dit. Han lämnade extremt frustrerad efter flera år. När han var på väg att bli större än Ferrari. Alltså, du får ju aldrig bli som förare större än Ferrari, för Ferrari är det största. Sebastian Vettel kom dit med energi, med kunskaper från Red Bull, med 4 VM-titlar för att försöka vinna nästa VM-titel till Ferrari. Han lyckades inte heller utan lämnade ganska bruten egentligen efter 2020 när han gick vidare till Aston Martin och egentligen var klar redan då. Vad har hänt hos Ferrari för att de nu ska vara redo för att ta in Hamiltons tankar och kunskaper från Mercedes? Kan det teamet vara så ödmjuk att man tar in det? Eller är det så att man redan har satt stopp där? Att Ferrari är större än allt annat? Så de kunskaperna och det som Hamilton har med sig betyder ingenting. För man är inte redo för att kunna öppna och ta upp för det. Eller är det så att skillnaden är så stor mellan det som Hamilton har gjort, dels i McLaren, där han ju var över 10 år, samma sak sen hos Mercedes, som är ju två liknande team, egentligen två i huvudsak ett brittiska team, som har kört med samma motor, som har haft en viss kultur, där man kanske som förare har haft en större input i saker och ting, att det inte ens går att översätta till Ferrari. Förstår du vad jag tänker?
Mm. Verkligen, men det känns ju så... Alltså, det känns som man ska vara ett så toppresterande lag, eller vad ska man säga då, team, märke som har funnits med så länge, som är de största i historien med flest segrar och allt sånt. Det känns ju sjukt att det ska kunna landa i en sån sak att det inte går att samarbeta med någon som är på ett sätt lika stort varumärke som teamet. Det känns ju sjukt att de inte ska kunna anpassa sig en aning, ja, men... på samma sätt som det skulle vara sjukt om Hamilton inte kunde anpassa sig någonting överhuvudtaget,
ja, måste...
och ändå väljer att jobba ihop.
Ja, men det måste de ju ändå göra. Men frågan är ju här, är det Hamilton, är det det gänget som Hamilton har jobbar med som har valt att jobba med honom, eller är det då en chef i toppen som bestämt sig för att det här är en superbra marknadslösning som passar Ferrari, för vi får upp, vi kan sälja så många fler bilar, vi får ett mycket bättre marknadsvärde om vi tar in den här föraren, och han blir så smickrad. Jag menar, alla förare vill köra för Ferrari. Är det det? Jag kom att tänka på en annan intervju som jag hörde i slutet av förra året med Maurizio Arevabene. Honom kommer du ihåg, va?
Arevabene?
Ja, den tidigare stallchefen med grottligt så här playboy-hår i sina röda Ferrari-kläder som var teamchef under en period här nu på slutet när man inte har varit så vansinnigt framgångsrik. Alltså jag ska säga att han är väl runt en 65-70 silverräv skulle man väl kunna kalla honom.
Om Flavio Briatore hade haft en motståndare på andra sidan av maffialucken så kanske Arrivabene skulle kunna kvala in, eller?
Ja, men han var ju alltså... Han var ju alltså...
Jag ser liksom sköna bilder på honom när han står och röker cigg i kostym. I liksom, ja, det känns italiensk maffiabossaktigt.
Ja, men han var ju teamchef där, vad var han då? 2015-2019 någonstans. Alltså innan Mattia Binotto tog över med sina lockar. Han som är Audi nu, han lockar och glasögonen där. Innan där, så det var ju en helt annan typ. Alltså det kändes verkligen som en så här... Alltså han har jobbat på Philip Morris. Och det kändes ju som den typen. Han har också varit ihop med hon MTV Ulrika Eriksson. Faktiskt. Om vi nu ska...
MTV? Du menar Svennis gamla klassiska vänsterprass eller Ulrika Jonsson?
Nej, Ulrika Eriksson.
Aha.
Brunett Svennis
gamla Svennis gamla vänsterprassel?
Vet jag inte. Jag har inte koll på Svennis på det sättet. Men jag vet att hon har varit ihop med honom. Skitsamma!
Ja, jag vet inte om det är skitsamma. Vi låter det vara så, men det var,
men,
ja, helt rimligt.
Han gjorde i alla fall en intervju i höstas som jag har gått och funderat på här under vintern. Jag har inte haft så mycket annat att göra. Och då sa han...
Ni vet som man gör.
Ja, precis.
Om man inte har så mycket annat att göra på vintern så går man och funderar på en intervju som Maurizio Arrivabene gjorde en gång i tiden.
Nej, men det han sa var att vi måste fokusera på bilen. Alla i teamet måste göra sitt jobb. Men... om föraren börjar fungera som en ingenjör så är allt över. Och det där känner jag ju väldigt, som jag ser det, ganska gammaldags. Att om föraren börjar fungera som en ingenjör, alltså föraren ska köra och inte göra någonting annat. Ingenjören ska ingenjöra och inte göra någonting annat. Han som byter däck ska byta däck och inte göra någonting annat. Alltså då hamnar du i extremt låsta fack. Är det då fortfarande så hos Ferrari? Eller har Fred Vasseur kunnat låsa upp de där facken? Eller sitter kulturen så djupt att man inte vill lyssna på Leclerc och Hamilton?
Och då måste det ha kommit efter. För det var väl där som var grejen när Schumacher kom dit? Eller? Att han liksom var inblandad i det mesta och ändrade på allting för att han hade bättre koll på det ingenjörerna själva hade.
Ja, men han hade ju en grupp människor som inte bestod av gammalt Ferrari-folk egentligen. Alltså det var ju Ross Brawn, Rory Byrne, Sean Todd. Det var ett gäng människor som följde honom och som han jobbade med och väldigt nära. Andrea Stella till exempel var ju hans racingingenjör, som jobbade tillsammans och som antagligen litade på varandra fullt ut och hade ett utbyte av varandra under den tiden. Men det är ju brutalt länge sedan Michael Schumacher lämnade Ferrari. Alltså det var ju 2006. 2007 sen så vann man sin senaste VM-titel för förare. 2008 den senaste för konstruktörer. Och jag menar 2008, det är ju en hel myndighetsliv sen. Det är ju ett liv sen, egentligen.
En hel myndighetsliv.
Ja, men alltså de är myndiga nu i år.
En ung myndighet ändå.
Nej, men de blir ju myndiga i år, de som blir födda 2008.
Jaha, myndighetsålder att vara myndig. Jag tänkte så här, det är så länge Skatteverket har funnits.
Nej, det har nog funnits länge så. Men jag tänker just alltså, det är ju sjukt länge sedan. Det är galet länge sedan. Och mycket som har hänt efter det. Så att jag tror att Michael Schumacher eran, det var ju den här gruppen som tillsammans löste det åt Ferrari. Men sen efter det har det ju hänt en hel del annat.
Du, nu började vi i Ferrari-änden. Vi tog vid på Hamilton och Kardashian ihop på Super Bowl. Det fanns inte mycket intresse av att prata mer om det, så vi behöver inte göra det. Men vi kanske ändå ska då känna att vi har betat av Ferrari när vi nu ska ta oss igenom team för team. Vad du känner att du vill se från allihopa nu när det verkligen drar ihop sig för de riktiga testerna i Bahrain, som faktiskt börjar bara... När drar de igång egentligen, Anna? De börjar väl samma dag som den här podden kommer ut. Så om man lyssnar på det här på morgonen så kan man slå sig ner och kolla på testerna. Vi kan väl bara gå igenom vad det är faktiskt som de som väntar nu för alla team. Och sen tar vi dem team för team.
Ja, men det kan du tänkte så. Du. Jag tänkte att vi hoppar rakt från Super Bowl då in i Cadillac, eftersom de presenterade sin bil i samband med Super Bowl. Men, den vill du inte ha, så då kör vi vad testerna betyder, för den får man ju alltid frågor om. De kör alltså mellan 8 och 17. Brukar vara en timmes lunch. Varje team kör en bil. Det betyder ju att varje förare har en och en halv dag lite grann i bilen. Lite grann hur man delar upp det där kan ju vara olika. Ibland så är det den ena som kör förmiddag och den andra eftermiddag. Ibland kör man en och en halv dag. Lite olika. Via Play kan man naturligtvis följa det på. FTV sänder ju också. De här gångerna finns det ju faktiskt sändningar från testerna. Och det finns även en officiell tidtagning. Sen så har jag sagt 3897 gånger att det spelar ingen roll vad tiderna säger, för vi vet ju inte riktigt vad de testar. Och framförallt här i år kommer det ju handla extremt mycket om att få tid på banan, testa vårt älskade tillförlitlighet, men också för förarna att komma in i de olika systemen kring energihantering, boostknappar, overtake mode. Alltså det är mycket sånt där föraren kan göra skillnad som de måste lära sig. Och det är väl framförallt det som de här testerna kommer att handla mycket om. Sen kan det väl hända att man i slutet då ser upp för någonting och testar och ser var prestandan verkligen ligger. Men i mångt och mycket kommer det att handla om att jämföra de uppdateringar man gjort i datorer och vindtunnel hemma med det som händer på banan, och så testas och saker och ting.
Men den här tiden är mer värdefull än den som var i Barcelona. när de hade den här shakedownen. Det känns som att den här är mycket viktigare, va?
Ja, men det, så är det ju. Det börjar ju nu. Det blir ju två tester i Bahrain, alltså 2 gånger 3 dagar. Och man har ju varit hemma i fabrikerna däremellan och jobbat. Så man kommer ju... Så varje test, det första testet, ja men då lärde du dig vissa saker. Tar du med dig hem, jobbar med det, utvecklar. Så till Bahrain nu för nya saker. Testar, utvecklar, ser har vi gått åt rätt håll. Får vi de svaren som vi fick i datorn hemma? Får vi dem här? Ja, det fick vi. Eller nej, det fick vi inte. Och så jobbar man vidare så där, för man har ju då de här 3 dagarna, sen ytterligare 3 dagar och sen är man ju i Australien för de första träningarna.
Ja, det kommer bli kul att få ta del av i efterhand, får jag säga, för min del när det drar igång, eftersom att jag kommer vara på andra orter, men nästa vecka ska vi ändå ha, då ska jag ändå ha hunnit smälla igenom där. Det kan vara lite mysigt på 6 timmars resan som jag har från Milano till Cortina och sen tillbaka som jag har att vänta sen. Känns som ett bra tillfälle för att kolla på lite eftersändning av testerna om jag har 6 timmar på mig.
Det låter som en bra grej.
Jag undrar om man kan kolla i dubbel hastighet på Viaplay. En del av mitt liv har ju gått och blivit så nu att när jag ska lyssna på en podd så lyssnar jag på antingen dubbeltempo eller 1,5 gånger tempot. YouTube-grejer när jag ska lära mig saker, när jag kollar på YouTube-tutorials och sånt, då kör jag alltid dubbeltempo för att spara tid. Så om jag kan göra det på Viaplay.
Jag ska vara glad att bara 1 barn, sen blir det ännu värre.
Då får jag köra 3 gånger tempot. För att hinna med. Ja, varmt och skönt i Barcelona ska det bli. Men du...
Bahrain, va?
Eller vad vill säga, i Barcelona. B, ett land på B och en stad på B. Det var i alla fall rätt med första bokstaven. Du, ska vi ta dem team för team nu då? Och ta vid där du började, för vi har inte kommit allt för långt från Super Bowlen då. Där den visades upp. Med pompa och ståt. Cadillacs F1 launch i halvtid på Super Bowl, amerikanernas älskade och mest sedda event år ut och år in. Det var halftime show med Bad Bunny och sen var det en reklamfilm med Cadillac som visade upp bilen som man skulle tro, kunde tro skulle åka upp till månen.
Det kändes lite så, men det är väl så som man vill sälja in den här nya satsningen på Formel 1. Att det är innovation lika mycket som inom rymdsatsningen egentligen. Men vad tycker vi om bilen då? Ja, jo, den är tvåfärgad. Jag får ju en känsla av bar Honda 1999. Du vet den här bilen där de hade ett... Nu blir jag tysk igen, för nu säger jag Reißverschluss, men det heter ju blixtlås på svenska.
Reißverschluss.
Blixtlås heter det på svenska. Så de var liksom tvåfärgade, en på varje sida. Och här är det lite samma sak. Mörkt på ena sidan och ljust på den andra.
Just det, det var en jävla bil, ja. Den här kollar jag på nu. Ja, den var lite mer extrem då.
Den är lite mer så här...
På sättet den såg ut.
Ja, men den är lite mer så... Kalle Sprätt, eller vad heter han? Så här, kaninen. Man nästan så här, tecknad film känns den bilen som. Men den... Eller Snurre Sprätt.
Snurre
Sprätt heter han. Kalle Anka Snurre Sprätt.
Bugs Bunny på engelska. Snurre Sprätt är så mycket bättre.
Ja. Men... Alltså, jag vet inte. Cadillacs stora fördel är ju... att de har motor och växellåda från Ferrari, att de inte har byggt det själva, om man då ser i jämförelse med ett team som Audi. Vad ska vi säga om designen? Ja, nej, men alltså, jag vill se den här bilen på banan, och för det som handlar för Cadillac mycket om är ju också att se bilen på banan, hitta rätt i funktionen, och så se vad de här två föredettingarna, Sergio Perez och Valtteri Bottas, om de är på rätt plats nu också och inte är vad de var 2019 liksom.
Jag tycker den ser ut som på ena sidan att den ser ut som West Mika Häkkinens West-bil typ från 2001 Alltså nu pratar vi om Cadillac Liveryn, hur den ser ut. Jag tycker på ena sidan ser ut som då West-bilen, från, om det nu är 2001 eller om det är 2000, det minns jag inte helt och hållet, men den som är liksom, det är en Hall of Fame-bil. Och på andra sidan tycker jag den ser ut som Mercedes för några år sedan.
Ja, den här svarta.
Ja, exakt. Och att det är liksom fult och fint på något sätt. Historisk flört.
Jo, men
jag gillar den ändå.
Ja, men det är väl inget fel på den. Jag är bara mer... När det gäller Cadillac så känner jag fortfarande, jag tycker det är en lite tråkig föruppställning. Liksom. Jag tycker det. Alltså, det... Däremot...
Där är vi nog oense.
Däremot tycker jag det är väldigt spännande med Colton Herta i Formel 2. Jag är väldigt spänd på att se vart det tar vägen.
Ja, vi pratar alltså om Perez och Bottas, och i och med att det är ett nytt team som kommer här så vet man ju överhuvudtaget ingenting. Och om vi ska gå på dina bevingade ord så vet vi ingenting efter testerna heller, även när vi har sett bilen åka, typ, för att vi vet inte vad de testar. Men Sergio Perez har i alla fall sagt att Cadillac kommer inte vara nöjda med att komma sist i det här mästerskapet. Och det ska väl ingen vara, så att säga. Men ska man förvänta sig att de kommer hålla till nere i botten när man inte vet någonting?
Ja, vi kan ju inte förvänta oss någonting, för vi vet ju ingenting. Allting, väldigt mycket beror ju på det här med motorerna. Och jag är lite så här, lite känsla av att Mercedes gick tillbaka och sandbaggade lite i Barcelona. Att man inte riktigt visade upp allt man hade för att man inte ville riktigt... Jag fick en liten sån, du vet, Rosberg-Hamilton-känsla under den tiden när man var där 2014 och framåt, när man var så mycket överlägsna. Så.
Ja, men vi tar oss tillbaka dit då, till bilarna som börjar på M. Vad vill du se från Mercedes på testerna i Bahrain?
Ja, men där hamnar vi i en värme igen. Inte en extrem värme, men blir betydligt varmare. Plus 20 grader i alla fall. Och det är ju betydligt varmare än vad vi hade i Barcelona sist. Och Mercedes har ju under det senaste regelverket haft ganska mycket problem med just varma väderförhållanden. Så det där tycker jag ska bli lite spännande att se. Hur de lyckas få ihop det här med däck, arbetstemp och värme.
För det var förra året så var de bra när det var kallt, va?
De har ju varit väldigt bra när det har varit kallt de senaste åren, i alla fall i det tidigare regelverket. Det är då de har framförallt kunnat vara med och utmana. Så jag är lite spänd på att se vad värmen gör med den här bilen.
Får vi hålla koll på. Tror vi att George Russell kommer bli ännu mer tydlig första förare av de där två nu när Antonelli har haft ett år på sig?
Alltså, George Russell är ju den förare som av de flesta booking-sajter tippas som världsmästare. Kimi Antonelli har ju fått i uppdrag att mäta sig med George Russell i år. Och i och med att i fjol så utvecklades ju Mercedes bil åt fel håll, så att säga, under sommaren. Man hade ju väldiga problem då, och då tappade ju Antonelli. Sen när man gick tillbaka sin äldre hjulupphängning och så vidare, då kom han ju tillbaks under hösten och kunde matcha Russell. Jag tror ju att Russell, som jag är en väldigt duktig och jämn förare, har ett litet försprång, men vi får se.
Fan, jag ändå unnar Russell en världsmästartitel. Jag skulle inte ha något emot att George Russell vann VM. Det hade varit kul också att ha då tre olika på tre år. Men det betyder inte, hörni, att jag hejar på någon. Jag bara fick en sån liten infallsfeeling nu här. Att, fan, George Russell som världsmästare. Jag skulle ändå kunna sitta fint på något sätt. Apropå världsmästare, Anna. McLaren då? Vad vill du se från dem i Bahrain? Och vad ska vi ha extra koll på?
Ja, men där ska vi få se på en ny design, va? På bilen. De hade ju inte rätt riktigt här under testerna i Barcelona. Så som det ska se ut. Så är jag lite också spänd på att se, för där tillbringade de faktiskt mer tid i garaget än flera av deras konkurrenter. Så jag är lite spänd på att se om McLaren klarar av att lägga tiden på banan och inte i garaget.
Vi fick ju se en svart McLaren i Barcelona.
Ja.
Ganska schysst ändå.
Ja, men den,
men så
den,
ska den ju inte se ut.
Så ska den inte se ut. Nej, den kommer ju vara orange på något sätt. Ja, den kommer ju vara orange på något sätt. Och det kommer vi få se här i Bahrain. Och det är jag spänd på att få se.
Mm. Och den kampen mellan de två herrarna, den är ju... Det är en av de stora punkterna inför i år. Hur vad ska man säga, hur hierarkin och maktstrukturen kommer se ut mellan regerande världsmästare Norris och Mr. Piastri.
Känns fortfarande helt sjukt att du säger regerande världsmästare Norris. Jag har inte fattat det än.
Nej, jag får väl fortsätta säga det för att pränta in det hos dig. Då kan vi fortsätta och säga, apropå världsmästare, en tidigare världsmästare. Han som blev av med titeln som regerande världsmästare, Max Verstappen. Och Red Bull då, med som vanligt en ny förare när vi kommer till säsongstart.
Ja, Isak Hadjar, han hade ju lite tufft och kraschade ju rätt rejält i Barcelona, vilket ju gjorde att Red Bull faktiskt fick justera sitt schema lite grann körningsmässigt. Och det där blir ju väldigt, väldigt viktigt under de här testerna. I Barcelona är det inte så långt till England, då kan man ta dit nytt... reservdelar om man har. Samma sak gäller ju naturligtvis de team som då finns i Italien och Schweiz och så vidare. Men Bahrain är ju en annan grej liksom. Det är betydligt längre till Bahrain, det tar längre tid att få dit sakerna. De har inte en vecka på sig att testa nu, utan de har 3 dagar. Sist hade de en vecka, så kunde de själva välja vilka dagar. Nu har de 3 dagar som det ska testas. Och då gäller det ju att vara lite försiktig med den där bilen. För att med en bil som dessutom är under ständig uppdatering, så tar man ju inte fram hur mycket reservdelar som helst. För det kostar ju också både tid och pengar. Utan man jobbar ju här med en uppdatering man ska ha nu. Sen ska man testa den, sen ska den utvecklas. Och ska man ha nästa uppdatering till nästa tester i Bahrain. Och så samma sak liksom. Det kommer ju vara ett uppdateringstempo här som är helt vansinnigt antagligen framåt en stor del av säsongen. Så här, Mr. Hadjar, det gäller ju att inte sitta i den där katapultstolen och trycka plattan i mattan. Så att du riskerar för mycket. För då sätter du både dig själv och teamet i en mycket prekär situation.
Håll dig på banan, Hadjar, är uppmaningen från plattan i mattan här.
Ja, precis. Verstappen är jag ju inte alls orolig för. Han kommer göra det jobbet galant. Han är ju väldigt duktig på att anpassa sig, och det är ju precis just det som den här säsongen kommer att handla om. Vem klarar av att anpassa sig bäst och på kortast tid?
Apropå bil på banan, det har vi ju inte fått se med Williams än, och vi hoppas väl att vi ska få göra det nu. Nu känns det som att nu är det dags att ha den där bilen redo när det ska börja köras, om man lyssnar på det här på en onsdag i eftermiddag.
Ja. Det är väl det som är det stora problemet för Williams. De har ju trots allt tappat 3 dagar. Spelar ingen roll vad man säger om det, men det illa är det.
Och det är ju så då att allt som de andra lärde sig i Barcelona, det måste Williams lära sig på kortare tid nu med den här nya bilen. Och då kommer väl de gissningsvis ligga ett par steg efter hela tiden. Och vara tvungna att göra de här andra. De måste göra sin shakedown nu först, innan de kan köra vidare.
Ja, men de får göra sitt, vad var det du sa? Lyssna på allting i 1,5 gånger hastigheten. De får ju göra jobbet fram till säsongstart på 1,5 gånger hastigheten för att hinna med.
Ja, det måste de verkligen göra. Speed it up, Williams. Bara spontan gissning då, vem kommer vara bäst av dem? Sainzen eller Albon? Vi ska ju tippa och ha en större genomgång när vi närmar oss helt och hållet, men som du känner nu.
Sainz.
Det är någonting. Jag känner också Sainz inför den här säsongen. Ännu mer Sainz. Du, i småtjurarna där det ska sitta en svensk bakom ratten.
Arvid Lindblad där blir ju spännande. Så jag tyckte de var ganska intetsägande i Barcelona. Jag tyckte inte att det... Men de var ju där. Det var ju bra, men det var ju varken topp eller flopp liksom. Det var ganska liksom så här mellanmjölk. Och det tycker jag väl känns lite spänd på att verkligen se honom i den där bilen, för Arvid har ju fått extremt mycket positiv kritik från alla håll. Det pratas ju om honom som att han inte bara är nästa Red Bull-förare utan som att han är nästa mästare. Och det där blir ju spännande att se om han klarar av att leva upp till det. Han har ju varit väldigt duktig på att omsätta saker, alltså gå från, han har ju bara kört ett år i varje serie, så att det här med att hitta rätt, det är han ju duktig på ganska snabbt, men nu är det någonting annat, nu är det inte Formel 2, det är Formel 1.
Visst borde man ändå, när det är svenskar i olika sporter, man har ju en tendens att liksom heja på dem, eller man ska säga, du och jag har väl en liten annan roll kanske eftersom att vi förmedlar saker och ting som händer i våra yrken som journalister också. Men när det liksom spelar, om man låt säga att man gillar NHL men man inte har något eget lag, då gillar man ju att det går bra för svenskarna. Andra sporter också, när det är svenskar som kör för någonting, så då ska det ju finnas liksom så här grundfundament i kroppen som gör att man ska känna goda känslor. Borde man ha sånt för Arvid Lindblad? Borde det inte bli ett lite mer uppsving? Eller kommer han undan på grund av sina trippla, vad ska man säga, sitt trippla ursprung?
Nej, men
förstår du vad jag menar?
Ja, jo, du menar att hade det stått att han hade haft en svensk racinglicens så hade man brytt sig mer.
Ja.
Nu så vet man bara att han är svensk medborgare och då kanske inte, ja, alltså, för den som inte är så F1-intresserad så hade den svenska flaggan på startuppställningen naturligtvis fått ett större genomslag, men samtidigt är jag inte så säker på att det har världens betydelse. Jag vet att vi var nere då när Marcus Ericsson skulle debutera för 11-12 år sedan är det nu. Så var vi nere på centralen för att visa hans bild liksom för folk och kolla vem det var. Det var ju inte en käft som visste vem man var.
Men det var också pre-Drive to Survive.
Absolut, det var pre när vi fortfarande hade hjälmar på dem överallt. Men det jag säger är då, han har ju vuxit efteråt med Drive to Survive, eller där han, visserligen hans sista säsong, men framförallt Indy och så vidare. Så att man pratar ju om honom som F1-förare fast det liksom är snart 10 år sedan han lämnade F1. Det är helt sjukt, men så är det ju. Men Arvid där, ja, det kanske hade varit så att den svenska flaggan hade gjort en del, men jag tror ändå att, alltså han har och har sagt till mig att han planerar att ha en svensk flagga på hjälmen i år igen. Sen om det blir så vet jag inte. Han sa att han skulle ha det i alla fall. Och han är ju en väldigt öppen, otroligt trevlig kille liksom. Så jag tror ändå att hans sätt kommer att göra att han faller... Ja, men att han får en svensk fanbas. Det som han behöver göra är ju att våga prata svenska också framför en mikrofon. Alltså,
kan Mondo, kan Arvid?
Ja, men skillnaden är att Mondo är lite äldre. Alltså, jag har ju pratat svenska med Arvid. Men han är ju inte bekväm i det. Liksom. Framförallt inte om det kommer en mikrofon. Men skulle han göra det så tror jag att intresset skulle öka ännu mer. Och jag tror att man också skulle vara lite förlåtande, för han är ju trots allt väldigt, väldigt ung.
Det här är alltså en uppmaning från mig till alla ni som lyssnar. Ni borde heja på är så himla mycket, heja heja Sverige frisk tumör. Det är det som susen gör, att man uppmanar någon att heja på någon. Jag vet inte om man ska säga, ni borde hålla på Arvid Lindblad oavsett om ni liksom är fans av Mercedes eller McLaren eller Red Bull eller Ferrari. Man borde hålla på Arvid Lindblad, känner jag. Det är uppmaningen. Håll på Arvid Lindblad i år för Baskeligen. Så ska ni nog se att det kanske blir lite mer F1-hype och lite mer F1-bevakning beroende på hur det går för honom. Om ni alla börjar hålla på honom. Jag vet inte om det är etiskt, moraliskt rätt att komma med en sån grej. Men han är ju en svensk F1-förare. Det är ju helt sjukt att det har gått på något sätt under radarn, även fast det inte har gjort det för de som har bra koll på läget. Nej. Ja, jag lämnar det där. Det är uppmaningen i alla fall. Mm. Innan vi går vidare till en bil som var svart men som nu ska vara grön när det ska resas, när det ska testas på riktigt. Aston Martin och Adrian Newey's gäng.
Aston Martin. Ja, ikväll ska vi få se den. Jag är extremt spänd på den bilen faktiskt.
Och ikväll menar Anna då måndag när vi spelar in det här.
Ja.
Måndag, samma två dagar före testerna drar igång. Det är då den ska presenteras. Så när väl podden är ute, då är den presenterad. Men vi ska i alla fall förvänta oss en grönare bil än sist, eller hur?
Ja, och jag förväntar mig en massa saker på den där bilen som jag inte förstår. Alltså det känns lite så när det är Adrian Newey som är inblandad. Jag är väldigt spänd på att få se den bilen på banan och i händerna på Fernando Alonso.
Ja, det är ju Adrian Newey som är stor snackisen när det kommer till Aston Martin. Det andra amerikanska teamet. Gene Haas.
Ja, där blev jag lite konfunderad häromdagen när jag läste en intervju med Aya Komatsu, teamchef. Och han var väldigt tydlig med sin kritik mot Esteban Ocon. Att han hade förväntat sig så mycket mer. Jag förstår egentligen inte varför han hade gjort det, för jag personligen hade ju inte gjort det. Men den är jag lite spänd
gjort,
på.
Gjort vad?
Jag förväntade mig inte så mycket mer av Esteban Ocon än vad han levererade i fjol. Aya Komatsu var tydligt besviken över vad Esteban Ocon levererade under fjolåret. Men jag har lite svårt att förstå hur kunde du förvänta dig mer egentligen än vad du fick? För att det känns ju som att visst, han har stått på pallen och så, men det känns ju inte som att han riktigt har gjort det för att han... Säg så här, han har haft lite tur när han har gjort det.
Jag håller med. Jag tycker också så här, ja, Ocon gjorde väl vad han skulle, typ. Plus minus ja eller nej. Lite grann, liksom. Det var inte, jag tycker inte det stack ut åt något håll överhuvudtaget. Det andra
nej,
teamet
jag,
som är nytt
på fältet. Jag håller med,
fältet.
Jag förstår inte hur man kan vara besviken på det. Däremot så kan jag vara väldigt imponerad över det som jag ändå tyckte att Oliver Bearman levererade. För han tyckte jag levererade över förväntan ändå.
Ja, han hade
en fjärde plats som bäst i ett GP-lopp, och det är precis samma placering som Lewis Hamilton hade som bäst.
Ja, nej, men han hade ju lite mer insatser som fick en att lyfta på ögonbrynen, skulle man kunna säga. Men annars så var de ju liksom inte långt ifrån varandra sett till total prestation under hela säsongen, de två. Du, det nästa team som vi går till är Audi.
Ja, Audi vill jag se på banan. Jag känner att alltså, i Barcelona så hette det ganska ofta från Jonathan Wheatley att vi parkerade bilen på banan för vi behövde gå igenom och se varför ett problem uppstod, så vi lär oss av det, så vi kan ta in det i beräkningen och sen jobba vidare. Audi har ju... Jag menar, de har byggt den här motorn själva. Det är en högpresterande organisation. De har lagt alla kunskaper de har fått från olika motorsportprogram i Formel 1. Alltså de har lagt ner Dakar, de har lagt ner Le Mans, de har lagt ner Formel E, de har lagt ner rally sen tidigare. Allting går mot F1 i en värld där Volkswagen-koncernen egentligen har haft stora ekonomiska utmaningar och tvingats lägga ner fabriker i Tyskland, vilket man aldrig har behövt göra förut. Så att Audi måste ju lyckas på något sätt för att den här satsningen ska få gehör i Tyskland. Men alltså där vill jag faktiskt se en bil som rullar och inte som står parkerad.
Du sa ju förut att du tycker föruppställningen i Cadillac är lite trött. Jag tycker ju att det kan man sätta i här i Audi. Det känns inte... Jag tycker där får man lite så snarkbubbla runt munnen kring att det är Hulkenberg och Bortoletto. Och apropå att inte göra något väsen av sig. Förutom Hulkens då, finally, podium förra året. Men ja, där ska det väl till en hel del för att man ska kasta ögonen på Audi när det väl körs.
Jo, men så kan det väl vara. Samtidigt så, alltså Audis fjolår, eller vad i Helse 4 de hette, Steak Sauber, jag vet inte, alltihopa. Deras fjolår är väl, men det var ju en rejäl utmaning, för vi får inte glömma bort att de körde med en motor från Ferrari i fjol. Och det var ju inte så att det var Audi-folk som kunde jobba med den där motorn och ta med sig lite kunskaper om man nu hade behövt det, utan det är ju Ferrari-folk i Audi-kläder som jobbade med den motorn. Eller i steakkläder. Gud vad jobbigt. Som jobbade med. Så att nu har de ju...
Kick får du inte glömma heller.
Kick, ja. Fick vi inte heller. Nej. Fick en kick som du och din espresso då. Men det gör ju att fjolåret är ju så väldigt svårbedömt. För att vi vet liksom inte riktigt vad de jobbade med och varför. Nu är det ju någon slags nollstart här. Ja... Men samtidigt, visst, lite trötta kan man ju tycka, i alla fall Hulken. Men å andra sidan så är det ju det alternativet som Audi hade. De hade ju aldrig någonsin av marknadsmässiga skäl kunnat välja två förare som inte är från Tyskland och få igenom den. Det hade ju inte funkat.
Mm. Och då har vi väl bara ett team kvar i Alpin.
Ja, det är också mest spänt på vad som händer. Vad händer på banan där? Alltså, i fjol sa ju faktiskt Flavio Briatore att om inte Alpin tar några pallplatser 2026 så ställer han sin plats till förfogande.
Då ger han sig ändå hela säsongen ut innan.
Ja, det gör han, men frågan är var Horner kommer in i det här. Alltså jag känner ju att Toto Wolff säljer motorerna. Hur sugen är han på att ha Horner in i en Mercedes-motor?
Ja. Ja, jäklar, ja, det har man inte tänkt på. Att det är där det är. Mm. Det är en Mercedes-motor och så ska Red Bull... ja, han kommer ju alltid vara förknippad med Red Bull. Det är svårt att liksom, man brukar prata om så här, att se när fotbollsspelare lämnar sina lag, sådana som har spelat där sen urminnes tider, när Luka Modric ska gå från Real exempelvis. Ja, jag vet, han spelade i Tottenham innan, men man får väl ändå säga att han förknippas med Real på ett speciellt sätt. Back in the day när Cesc Fabregas skulle lämna Arsenal och så vidare. Men det kommer ju se konstigt ut att se Christian Horner i något annat än Red Bull.
I rosa?
Ja, i vad som helst. Ge han rött, ge han orange, ge han svart eller allt som inte är Red Bulls gamla trötta blå och lila färg. Så kommer det bli annorlunda. Ja, men där då hörni, det är väl ungefär vad vi kan tänka oss att bjuda på sett till vad vi ska förvänta oss när testerna nu drar igång. Men de pågår ju i, det är inte bara onsdag utan det körs ännu mer. Det körs onsdag, torsdag och fredag, va Anna?
Precis. Sen får vi inte glömma bort att Rally Sweden startar på torsdag också. Den får man ju, måste man ju ha koll på när Oliver Solberg faktiskt leder VM.
Den är också före detta nyligen plattan i mattan gästen som du och Huttunen så fint rattade runt. Ja, det ska vi ha koll på. Rally, vad sa du? Rally Sweden?
Rally Sweden. Du vet, uppe i Umeå så kör man ett vinterrally. Ja,
men det är rally-VM, va?
Det är rally-VM, ja.
Ja. Ja, har du något mer som du vill säga innan jag ska ställa mig upp och ta en till espresso och slänga upp min ryggsäck på ryggen och kuta ut till skridskohallen för att vi har en redaktion som vill att vi berättar om Jake Paul och hans fästmö Jutta Leerdam som ska köra skridskor för Nederländerna ikväll.
Ja, men du drar iväg där, du ser om du är lika snabb då som skridskolöparna. Jag hoppas att du inte behöver samma trekor på sig, för det hade sett ganska kul ut med tanke på att du är 2,10 lång.
Ja, men du, han var ganska lång. Jag var ju på skridskor igår också och kollade på norrmannen som raderade ut Nils Svenssons olympiska rekord. Nils van der Poel, ni vet, som bytte namn, sa tack och adjö, sa att han skulle skjuta heroin när han fick bragdguldet och sen bytte namn och försvann. Du kollar på mig lite frågan där, kommer du inte ihåg det?
Jo, Nisse minns man ju.
Ja, Ja, när vi fick bragdguldet och så frågade reportern, jag tror det var en SVT-reporter som, hur ska du fira det här? Heroin. Ursäkta? Jag ska skjuta heroin. Och sen bytte han namn och sen så försvann han. Så jag var och pratade med lite norrmän igår om vad de tycker om Nils van der Poel och hans manifest som han skrev för 4 år sedan efter OS i Peking, om hur man skulle göra för att bli bättre än honom. Dit jag skulle komma var Lång och Tricot, norrmannen som faktiskt raderade ut Nils van der Poel eller Nils Svensson från historieböckerna. Han var typ lika lång som mig, upptäckte jag när jag stod och pratade med honom efteråt. Och han hade Tricot och det såg jättebra ut.
Mm. Vad härligt då.
Så jag kanske ska skaffa mig en Sverige-tricot och gå omkring med här på gatorna. Kanske är något.
Ja, varför inte? Varför inte, Filip? Jag ska fortsätta att ägna mig åt F1-bibeln. Det börjar närma sig deadline, kan jag säga.
Mm. Sätt papper i maskin då, Anna, och tryck ut den där F1-bibeln så att den kommer någon gång. Och ni vet ju att ni följer Annas blogg, för där gissar jag på att det kommer komma uppdateringar om vad som har hänt under träningarna, va?
Absolut, där kommer vi, jag kommer hålla koll på testerna på bloggen, och jag kommer hålla koll på Aston Martin här under veckan också, naturligtvis.
Mm. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Arrivederci.
Hej då.
Big nice boxing over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.